Välkomna till Axbergs församlings podcast Så och på jorden.
Hej Elin.
Hej Thomas.
Hej.
Hur är läget?
Ja, läget är bra. Ja, det är kanon.
Ja, bra. Härligt, härligt.
Mm. Själv då?
Jo, det, ja, det är bra.
Hyfsat?
Ja, det är faktiskt, ja, det är fint. Ja. Det är mycket att göra, men det är roligt.
Ja, exakt. Ja, men
som
så är
vi brukar säga när ja. Vi börjar den här podden. Det börjar återupprepa sig.
Ja. Ja, men det är ju så. Vi slutspurtar ju mot semester nu.
Ja, exakt. Mycket som ska hinnas med. Ja. Idag har jag gjort i ordning konfirmandinbjudan för nästa års kull. Mm. Vilket känns jättekonstigt eftersom de konfirmander vi har nu, de är ju liksom mitt uppe i högsäsong och åker på läger imorgon. Så att det är lite konstigt att jag ligger liksom ett år före ledarna i tanken.
Men det är bra.
Men någon måste ju vara där också. Någon måste för framtiden.
Se långsiktigt.
Ja, och så får några andra göra jobbet idag.
Ja, de får kolla så långt näsan räcker.
Ja, så det blir nog bra.
Jättebra. Mm. Men ja, och sen så har vi ju också spelat in ett poddavsnitt alldeles nyss.
Precis.
Vår reformationspodd.
Ja.
Hade vi Lars B. Stenström här.
Mm. Det var jätteintressant.
Gamla 20-åringen OP, Lars Petri.
Bland mycket annat.
Ja, men visst.
Väldigt fin meritlista.
Ja, jag säga. Det har han.
Chefredaktör för Kyrkans Tidning bland annat.
Mm.
Och Visby. Nej,
han jobbade
aldrig där. Men nej, var uppvuxen i Visby, så var det.
Så när han jobbade nära ärkebiskopen. Gunnar Wiman. Så. Och kyrkoherde.
Yes.
På lite olika ställen.
Mm. Med mera. Nej, men det var intressant. Mm. Får se när det avsnittet kommer ut.
Mm.
I vår andra
podcast. Någon gång i sommar förmodligen.
Mm. Eller det blir i sommar.
Precis. Och sen har vi en massa andra gäster till den podden också.
Mm. Precis.
Vi ska ju träffa biskopen.
Mm.
Han börjar bli en återkommande poddgäst hos oss.
Ja, det är tredje gången.
Ja, det tror jag.
Ja. Och sen fler som har varit inblandade i den här nya översättningen då av boken för Kristi skull är det ju till. Ja, Pernilla Parenman har skrivit ett kapitel.
Du ska boka imorgon.
På torsdag.
Nej, på torsdag. Det är alltså igår, om man nu säger det.
Igår.
Vi var där igår, kan man säga.
Hoppas det gick bra.
Ja.
Och sen Jan Eckerdal som är redaktör, tror jag, för.
Ja, han är i alla fall inne. Och sen är ju stiftsteologen, har han väl som någon slags titel, tror jag.
Mm. Mm. Så det är en bra lista på folk.
Ja, det blir jättespännande.
Ja, verkligen.
Idag ska vi prata dop.
Mm.
Vi ska djupdyka ner i dopfunten. Precis,
ja.
Utan att slå i huvudet.
Ja, försöka inte. Mm. Och det har jag glömt att säga till dig, men jag sjöng ju på Håkan och Kristinas barnbarns dop förra helgen.
Mm.
Och det var så roligt, för då hade hon Ingrid hade en morot i handen under hela dopet.
Ja.
För att hon skulle ha något att göra.
Ja.
Och något att stötta på.
Var det dopbarnet? Nej.
Dopbarnet, ja. Ja, vem annars skulle ha en morot?
Ja, men jag tänkte att det var någon stora syskon.
Ja, nej. Dopbarnet hade en morot i handen.
Men hur gammal var dopbarnet då?
Ja, hon var väl ett halvår. Aha. Kanske knappt. Nej, inte så. 4-5 månader.
Ja. Och viftade med en morot.
Ja, höll en morot. Mm. Och så precis då när Håkan, liksom vid själva dopögonblicket när hon fick vatten på huvudet och så här, då tappade hon ner moroten i dopfunten.
Ah.
Och det var så roligt, det var liksom, jaha, och så började alla börja skratta och så var det, nu är den här moroten också döpt. Liksom. Det blev...
Sa prästen?
Ja, så sa Håkan. Så att, ja, nej, det var ett speciellt dop.
Vad
roligt. Det kommer jag minnas, tror jag.
Vad kul. Jag har ju också varit med om några sådana här små episoder med dopvattnet. Och man kan ju tycka vad man vill om det där med episoder med dopvattnet. Man kan å ena sidan tänka det här att det blir ovärdigt om det blir för lekfullt.
Ja, men ja, det finns ju kanske några som hade reagerat helt annorlunda och tyckte det var alldeles hemskt förfärligt att en morot skulle landa i det heliga vattnet.
Ja, så kan man tycka. Medan andra kan tycka att det kanske finns utrymme för ja, men för det spontana och för någon slags
något
livsglädje.
Lite lättsamhet i det stundens allvar på något sätt.
Ja, för det är ju ändå, det är allvar, men det är också egentligen en enormt stor glädje i dopet. Det är ju egentligen det största vi kan göra som kyrka, döpa människor. Ja, men jag har varit med om en gång så hade jag ett dop och då så stod store bror bredvid dopfunten. Så familjen stod ju nära. Helt plötsligt så fingrar han upp en liten båt och statt ner i vattnet.
Ja.
Men ur hans, om man var 5 år eller 4 år eller något sånt där, ur hans perspektiv så var det väl alldeles ypperligt lämpligt. Där hade vi vatten framför oss och han råkade ha en liten båt i fickan.
Du hade inte med en badanka?
Det hade jag, nej, det hade, jag hade inte med mankan faktiskt. En annan gång så det är ju kanske kan låta lite så här olustigt, men då dopbarnet var ungefär 1 år, åt vanlig mat. Det hör till själva händelsen så att säga. Och fick en uppkastning, om man säger så, just när jag skulle döpa. Så allting landade i dopvattnet. Och då kan man, det är ju inte så mycket att göra.
Nej.
Det är bara att döpa ändå. Jag fick putta lite så.
Ja, det är ju sånt som kan hända egentligen.
Men döpt blev hon och det är det som är det viktiga. Det är huvudsaken.
Precis.
Du, på tal om dopfuntar. Vet du varför de gamla dopfuntarna, medeltida dopfuntarna, oftast är så väldigt stora? Alltså, dels är ju själva dop, det är ju en stor sten som är uthuggen. Och sen själva kuppan kallar man det väl, eller själva hålet. Säger man kuppan? Ja, nu blir jag väldigt osäker. Men själva, om man säger själva hålet. Där man häller vatten i. Det är ju oftast väldigt, väldigt stort. Har du tänkt på det? Vi har ju inga sådana.
Vi har inte något sådana här. Men det har jag väl sett någon gång. Någon liksom som är mycket större än vad som egentligen behövs. Om man säger så. I alla fall idag. Men nej, vad, har du någon förklaring?
Ja, jag har ju det. Det är därför jag ställer frågan. Sen vet inte jag så här. Om den förklaringen jag ger, om den är korrekt eller om den är efterkonstruktion.
Men det är det vi har att gå på.
Ja, jag tror att den är korrekt. I alla fall. Då är det som så att man satt ner hela barnet i vattnet.
Som är lite som ett balja, liksom.
Ja.
Som en badbalja typ.
Så det blir ett bad. För nu stänker vi ju på att droppar vatten på huvudet. Men då satt man barnet i det här så att det blev en... Det, på sätt och vis kan man säga att det är det som frikyrkan fortfarande har.
Ja, jag tänkte säga det. För jag vet ju, mammas kyrka där hon växte upp och så där vi har varit för mycket. Där var ju liksom en dopgrav, heter det ju.
Ja.
Så man går ner hela, det är ju som en liksom bassäng.
Ja, precis. Och det här var medeltidens motsvarighet kanske. Fast, för då döpte man ju barn, inte vuxna. Och frikyrkan löper ju i princip vuxna. I undantagsfall mindre barn. Sen finns det ju, man ska inte dralla över en kam. För det är olika faktiskt inom olika frikyrkor. Ja. Men den baptistiska rörelsen har ju haft troende dopet som själva ledstjärna.
Yes.
Medan vi döper barn av tradition. Och det har vi gjort ända fram från 300-talet har ju kyrkan döpt barn. Åtminstone, kanske egentligen tidigare än så. Men det vet vi inte. Men ofta så var det så här att när en i familjen kom till tro, som det står, då döptes hela familjen och hela hushållet. Och då kunde det vara så att, och nu kanske vi pratar 200-tal efter Kristus. Alltså
tidigt.
Ja, i själva den här urkyrkan. Man kan tolka de här texterna lite olika. Det står inte väldigt så här tydligt. Idag har man kunnat tolka det som så att varje enskild människa var först troende, så att säga. Och sen blir man döpt. Men det finns tolkningar som att det mycket väl skulle kunna vara så att en i familjen, pappan eller mamman i själva hushållet, familjen, blev troende, döptes. Och då döptes hela barnen, slavar, liksom, för det fanns ju slavar.
Alla som hörde
till. Ja, det hade ju inte alla slavar på den tiden, men framförallt de här mer bemedlade människorna hade ju konstigt nog det. Det låter ju helt skumt att säga.
Ja, verkligen. Men ja, men varför, och då var den stor dopfunten för att...
Ja, då, på den tiden så kunde man ju döpa i floder och vattendrag, ja, och lite sånt där. Mm. Men sen på 300-talet så blev ju kyrkan statsbärande, mm, alltså statsreligion i romarriket. Mm. 381 vill jag minnas att det var. Först var det Konstantin den stora, alltså kristendomen vann ju mark under 300-talet. Mm. Förföljelsen upphörde. Och kristendomen blev tillåten som religion. Alltså man fick vara kristen, mm, utan att riskera att få huvudet avkapat. Ja. Så någon gång på 325, jag kommer inte ihåg exakt, 325 var ju konciliet i Nicaea, det kan ha varit då. Mm. Men 381 i alla fall, då blev det statsreligion. Det var under Konstantin, kejsar Konstantin, mm, som fick tilltalsnamnet den store.
Ja. Men då börjar man döpa inomhus alltså, ja, inte ute då, i floder och,
nej, men precis,
överallt.
Mm. Och om det var just precis sådär helt plötsligt. Nej, det var säkert,
förmodligen inte.
En process över från vattendrag till ute i det fria in till
kyrkorna. Till kyrkor och dopfuntar. Ja. Mm.
Ja, och sen vet inte jag så mycket mer förrän det blir medeltid. Mm. Och då har det ju gått, om vi säger 300, vi säger 400,
tusen, nästan 1000 år.
Ja, 1000 år. Mm. Som i ett tucken, ja, förflöt dessa år. Nej, men alltså, nu ska vi inte kanske fördjupa oss allt för mycket i medeltidens historia och utveckling.
Dopfuntens form, ja, genom tiderna.
Men om vi tar svensk högmedeltid, mm, eller vi kan ta från 1100-talet, mm, 1200-talet kanske, som börjar bli högmedeltid i Sverige, så... vet man att då var dopfunterna väldigt stora.
Mm.
Och ett väldigt bra exempel på det, ett landskap som har väldigt många stora dopfuntar, det är ju Gotland.
Är det så?
Ja.
Jaha. Ja, det är nog där jag har sett faktiskt.
Ja.
För där har man ju varit inne i många kyrkor. Mm. Mm. Många kyrkor och många stora dopfuntar.
Alltså. Ja.
För... Används de fortfarande då?
Ja, det tror jag.
Man har inte tagit en ny, mindre... Liksom,
kanske på sina håll. Sed. Och sen ibland har de fått såna här... Man har lagt ett litet lock eller en liten, alltså en insats.
Man har förminskat, ja, det liksom lite grann kanske, för att det ska behöva gå åt som i kvatten, yeah, kanske.
Ja, och de, precis, och de är väl inte helt enkla att tumma, kan jag tänka. Mm. Jag vet inte vad de hade för tappanordning på den tiden.
Ja, just det. Man kunde bara ett litet hål i på proppen.
Ja, men någonstans.
Finns det någon propp?
Precis. Vem drog ut proppen? ja. Nej, men i alla fall så men man kan åka till Gotland och titta. Mm. Ja, de är jättefina och de är väldigt bevarade. För jag, mm, tror att på många andra medeltidskyrkor så har dopfunden kanske blivit undanställd och blivit modernare,
mm,
och en mindre, lätt, mer lättflyttbar.
Ja, jag tänkte säga det. Kanske har med det att göra också, att praktiskt liksom, ja, flytta fram och tillbaka. För det kan inte vara så lätt med,
nej, de där flyttar
stor
man inte,
utholkad sten. Nej, de står där de står.
De står verkligen där de, mm, står. Jag gjorde ju en sån flytt faktiskt.
Flytt av dopfunt?
Ja, uh-huh. Vi skulle ha ett, det här är en parentes.
Uh-huh.
Nu känner jag att jag öppnar så många trådar så snart kommer jag inte kunna knyta ihop en enda. Men det här är bara en parentes. Uh-huh. Men i Längbro när jag jobbade där,
uh-huh,
så står det en stor, inte en medeltida utan den kyrkan är från början på 1900-talet.
Uh-huh.
Men det är som en stor sån här betongkoloss.
Uh-huh.
Och vi skulle ha en midnattsmässa och ett julspel.
Mm.
Och jag började putta på den där så mycket jag orkade.
Det var en dopfunt.
Ja. Mm. Och det som jag upptäckte efter ett tag, det var att jag hade puttat själva dopfunten med själva basen, själva foten, om man säger. Den stod kvar.
Nej.
Så den höll på att trilla. Den stod, och sen, så det slutade med att de fick ta dit en sån här lyft in i kyrkan.
Nej.
Och lyfta hela den där på plats igen.
Oj, men hur orkar, kan du inte putta tillbaka?
Det gick inte putta tillbaka den. Det blev en dyr puttning.
Ja, det... den, sen fick den stå där. Den stod.
Sen fick den stå där, så man ska, ja, inte börja putta på dopfuntar.
Nej, det ska vi komma ihåg.
Det är dumt.
Men vi har inte någon sån i Nekkerkil, tänker jag. Det är ju ändå en medeltida,
ja,
kyrka.
Bra fråga, det här borde jag ju...
Hovsta väl också...
Ja. Vi har ju många medeltida kyrkor.
Ja.
Men jag kan inte nu det här, det är sånt här. Det här är ju egentligen, jag skulle...
Det enklaste är att säga nej,
ja,
eftersom vi inte har sett någon.
Nej.
Så borde det vara så.
Ja, men visst.
Det kan hända att någon har gjort sig av med dem.
Jag vet inte, liksom. I Axberg så har vi ju en som vi som står. Mm. Men den använder vi inte för den står i ett hörn.
Ja, just det.
Den är äldre. Mm. Men den är inte alls sån här stor, tung. Utan den är säkert, den skulle jag, utan att veta nu, skulle jag gissa på att den är från kanske 1700-talet eller något sånt där. Men det är en gissning.
Ja.
Men de här stora medeltida som vi pratar om. Mm. Man kan åka som sagt till Gotland och det är ju, där kan man ha som en semesterupplevelse. Och det finns ju nästan 100 kyrkor på Gotland.
Jag bet av dem alla.
Ja, och alla har inte så fina, men det är, den lilla ön har ju exceptionellt många välbevarade fina topfontar från medeltiden. Och anledningen till det är förmodligen att, ja, men dels handlar det om pengar. Gotland var rikt på 1100-1200-talet innan det gick ut för. Och då när Lunds domkyrka, de hade de bästa stenhuggarna när man byggde Lunds domkyrka. Och när den var färdigbyggd på 1100-talet, kom inte ihåg exakt, 1145 kanske. Ja, jag vet inte, osagt där. Flyttade många, när deras jobb var klart i Lund, så flyttade de över till Gotland och fick jobb där.
Så det är tack vare dem som det är
många
stora.
Nu vet man inte namnen på dem, så säkert många är så här efterkonstruktionsnamn.
På
de här stenhuggarna.
Jaha.
De var ju hantverkare, så de var, men de var ju jätteduktiga. Jag kommer ihåg att någon hette Hegvalder.
Jaha.
och någon hette, någon hette Majestatis och någon hette Bysantinus eller något liknande.
Är det här liksom folk som man kan, som man vet att det här var han som gjorde den här funten och så?
För man vet det på stilarna. De har utvecklats. Nu ska vi inte fortsätta prata om det, för då har varenda människa som lyssnar på det somnat.
men jag tycker det var lite intressant.
De utvecklas.
Ja.
Och man kan se på dopfunten, om man kan det här, hur, vem som har gjort det. Och i många fall i alla fall. Och hur tankarna utvecklas. Ofta på de äldre så var det ju ofta också väldigt mycket otäcka figurer nere på basen. Jävlar och småjävlar och annat otyg. Ja, och det var ju symboliskt förstås att man gick ifrån det djävulska så att säga. Genom dopet på nytt födelse, genom denna grav och föddes på nytt in i tron, in i Jesus Kristus.
Okej, så. Ja, det ser man. Vi har väl, den som vi har i Håsta kyrka tänker jag nu, den är väl i trä? Den är guld och blå målad.
Det kan det vara.
Jag tror det är någon, för jag pratade faktiskt med, jag tror, ja, han som har gjort den för ett par år sedan.
Jaha, vem är det?
Ja, det kommer jag inte ihåg nu. Han kan ju få höra av sig om han hör det här.
Ja,
han, det är i alla fall inte... han ringde hit om någon helt, i något annat ärende. Det hade kanske med någon gravsten eller något.
Det är inte Hegvalder i alla fall.
Nej, det var han, inte en bysantinus heller. Men, ja... Nej,
ja, vad spännande.
Det står säkert någonstans. Lars kanske vet vad han heter.
Nej, men visst.
Ja, så.
Men sen slutar man ju stoppa ner bebisarna i dopfunten. Och det finns också en anledning till det.
Får jag gissa?
Ja.
Har det med pesten att göra?
Nej, men du är inne på rätt spår.
Ja.
Det handlar ju om död faktiskt.
Spädbarnsdöd.
Ja, alltså... Det här, du vet så här, man har kunskaper och sen så vet man inte, en del kunskaper kan vara såna här efterkonstruktionsgrejer.
Som man tror att man har
som någon har, eller som någon har sagt för att det låter väldigt trovärdigt. Det
känns som sanning.
Ja, men vi kör på det. Och då, och man, när man doppar ner barnen i dopfunten. Och alltså dels, om vi går tillbaka och pratar medeltid och ända långt fram egentligen, ända fram till modern tid, alltså 1900-tal och sådär. Så har ju barndödligheten varit stor. Det var tufft att födas. Och det var tufft att vara föderska också för den delen. Alltså dö i barnsäng var ju jättevanligt. Och då var det som så här att tanken var att så fort man var född så skulle man döpas. Jaha. Det fanns ingen tid att vänta. Det var inte så att man döpte samma dag. Men alltså det var kort efter.
Ganska snart på.
Ja. Så fort det bara gick egentligen. Och sen var kyrkorna kalla, ouppvärmda. Och helt enkelt så enligt denna då tanke så dog många barn också av dopet. Ja, alltså de var svaga redan från början.
Ja, så vart de nedkylda.
Ja, en kall kyrka, de blev våta, kom upp och stod kanske alltså, så.
Ja, ja.
Så.
Ja, det
Om det är sant eller inte vet jag inte. Nej, men man i alla fall slutar.
Det känns som en logisk förklaring.
Ja, man slutar med att doppa ner.
Ja.
Det sker på sådana håll fortfarande faktiskt. Mm. En och annan där det finns möjlighet. Det finns inga hinder mot att göra det. Och idag är vi ju varma kyrkor.
Ja, men precis. Och vattnet är väl varmare. Man häller väl... Man värmer inte upp det, men man tar väl ljummet vatten.
Ja, liksom, precis.
För att det inte ska bli så obehagligt för barnet.
Och då tänker man så här, jag vet inte hur man gjorde på medeltiden. Det fanns i alla fall inga varmvattenskranar.
Nej, det är precis. Helt man eldar på en liten bykgryta någonstans. Och
det kanske de gjorde. Ja. Eller också så gick de bara ut och tog upp vatten ur brunnen och hällde ner iskallt vatten i dopfonten. Och sen så blir det ett sånt där som att vinterbada.
Ja.
Nej, jag vet inte. De borde ha värmt det, kanske.
Ja. Nej, jag vet inte om man tänkte så noga.
Nej.
Det var ju länge sedan.
Men att man döpte så fort i alla fall, det har ju att göra med tanken på att... Det handlar ju om barnens frälsning och det handlar om det eviga livet.
Mm, att man fick inte gå odöpt för länge.
Nej, och dö odöpt var inte bra.
Nej.
För det handlar ju om att när man dog så ska vi ju hem till Gud.
Mm.
Och om tanken var då under medeltiden att det, och egentligen långt framåt också, ja, det var ju hemskt förstås att bara leva med vetskapen att ett odöpt barn inte kommer till Gud.
Mm. Ja. Men tänker man, har man slutat tänka så?
I svensk teologi kan man väl säga att man har gjort det.
Ja.
Alltså,
fast dopet är ändå jätteviktigt, säger
det handlar ju om att tillhöra Gud.
Ja.
Men och det är därför som vi har fortfarande i vår ordning nöddop.
Mm.
Det, fast jag vet inte om det praktiseras speciellt ofta, men det finns nöddop. Och det bygger på den här tanken. Är det så bråttom?
Mm.
Så att, att man inte
man
hinner som präst.
Inte en präst hinner.
Då kan man döpa som en lekman.
Mm.
Och det är så kallad nöddop. Står det kvar i vår handbok? Nu ställer jag en fråga till dig. Vet du det? Det gör det inte, va? Eller gör det det?
Jag tror det.
Det har i alla fall funnits fram till väldigt nyligen.
Ja, jag ska inte säga säkert.
Nej, jag vet inte heller. Det kanske är borttaget. Nu kanske vi säger såna saker som inte finns längre.
Kanske gammal kunskap. Men men jag har nog ändå tänkt att man ser så... Ja, som man så pass viktigt med dop att... Ja, fast i och för sig, att dö odöpt. Man är väl inte förlorad då, eller?
Jag har så väldigt, väldigt svårt att tänka mig att... Att det skulle vara så.
Ja.
Jag tror att det nöddopet är borttaget till och med.
Ja, det kanske är
det. Kanske var gamla handboken, 1942 års handbok, så jag tror.
Vi lever i det för gången.
Ja, det finns ju två dopetjänstordningar i Svenska kyrkans ordning. Det finns...
Dop i krissituation.
Ja, det är ju
det. Det kändes som något.
Dop i krissituation får förrättas av någon som är döpt. Där har vi det. Det står kvar.
Ja.
Den som förrättar ett dop i krissituation ska så snart som möjligt anmäla detta till kyrkoherden i den församling där den döpta personen är folkbordförd. Vid yttersta brådska begjutes barnet med rent vatten och den som förrättar dopet säger: jag döper dig i Fadern och Sonen och den helige Andes namn. Herrens bön samt välsignelsen kan bedjas.
Mm.
Annars kan följande ordning användas, och sen finns det en liten kort ordning för det här.
Om man råkar ha psalmboken till hands när det här sker.
Ja, men har man alltså inte en psalmbok till hands eller texten framför sig, då kan man alltså
döpa en födelsesson som gäller.
Ja.
Jaha, där ser man.
Mm.
Men det är ju frågan varför det finns kvar då, om vi egentligen säger att vi har lämnat den här synen på. Men det kan, då kan det väl vara... Och då måste ju vara någon av personen själv i fråga eller att det är föräldrarna till barnet eller vad det nu är som...
Men sen kan det ju vara så här också.
Ja,
men sen, precis. Och sen kan det ju vara så här att det Svenska kyrkan lära säger och den teologi som vi bygger vår lära på. Och det är det vi pratar om i vår andra podd så mycket. Mm. Den lutherska teologin och de Svenska kyrkans bekännelseskrifter som är Konkordieboken.
Mm.
Där gör man ju, där finns det ju massa, så att säga, officiellt, det här är Svenska kyrkans tro.
Mm.
Sen kan det ju hända att det är den tiden vi lever i, att det blir en glidning mellan tron, alltså mellan den dogmatiken, om man säger så. Och vad folk i allmänhet tänker och tycker.
Ja, visst.
Och det, så är det ju. Det är ju inte så att vi slaviskt följer. Det var ju som vi satt nu med Lars B. Stenström och pratade om till exempel synen på Bibeln.
Ja, att den är ju inte vad den har varit. Nej,
nej men precis. Ja. Och det kan ju vara ett sånt tecken i tiden. Och så tror jag att det alltid har varit. Om man tar till exempel också synen på, ta till exempel dop. Och även begravningar och sådana saker, så har ju seden, alltså den folkliga seden, vad folk tycker och känner, den har ju förändrats under tid. Medan Svenska kyrkans dogmatiska eller dogmatiklära, den har ju legat kvar i mångt och mycket. Så det, man måste skilja mellan folktro på något sätt och den lära som vi ska förkunna.
Ja, för det är ju så när man frågar folk varför de döper sina barn idag. Så är det ju kanske oftare de svarar om det är för tradition i vår familj och det är ett fint tillfälle att visa upp vårt barn för släkt och vänner och sådär. Och kanske inte lika ofta som de svarar för att barnet ska födas in i nytt liv och få syndernas förlåtelse eller så. Nej, om man tänker så. Men det är egentligen ändå det som det är det som är kyrkans tanke. Det finns fortfarande kvar.
Ja, men det är det
som
ju
är egentligen.
Ja, precis. Man är ju, att vara döpt är att leva i tron. Mm. Att vara en del av kyrkan först och främst. Men också vara en del av tron, av Gud, av Jesus Kristus.
Mm. Och det säger man ju också vid dopet. Då ska ju föräldrarna svara på frågan. Vill ni döpa er barn in i denna, till denna tro och till den kristna gemenskapen. Då måste de svara ja för att det ska bli.
Ja, men just. Ja, men precis. Så är det.
Hör ju, det hör ju faktiskt till.
Och man läser också trosbekännelsen i varje dop. Som en påminnelse om att det är den här tron som vi döps in till. Eller i.
Ja.
Men visst, precis som du säger, när man sitter på dopsamtal och frågar hur tänker ni kring dopet, så säger ju väldigt, väldigt många, en klar majoritet i alla fall, att det är en fin tradition. Och då tänker vi som kyrka att man kan tänka, oj vad det låter simpelt. Fast egentligen så är det ju väldigt fint.
Ja, det är jättefint. Men ska man väl inte ta ifrån dem?
Nej, men för en tradition som är meningsfull överlever. Men traditioner som jag sagt där förut, som har tappat sin förståelse eller sin bäring, den glöms ganska snart bort. Traditioner försvinner. Nya kommer. Tyvärr så är det ju faktiskt så att vi är ju inne i en, vi är inne i en dopsvacka i Svenska kyrkan. Jättemycket.
Ja, det är vi.
Och det kan avspeglas på, alltså det kan få många olika konsekvenser. Men det skulle kunna vara så att det själva dopseden är stadig förändring. Att folk i största allmänhet har tappat förståelse för varför man ska döpa. Och då blir det till slut bara för många en ihålig tradition som man inte förstår vitsen med längre.
Nej.
Och då är det så är det ju riktigt, riktigt illa. Då måste vi på alla sätt försöka hjälpas åt att
för vi måste förklara det här så folk förstår, så det blir begriplig ceremoni och liksom
precis
får betydelse.
Ja.
Mm.
För som det är just nu och har varit under många år, så är det en minskad andel människor som döper sina barn. Sen kan man räkna på det på lite olika sätt. Om man räknar med folk som är födda i Sverige. Av två föräldrar som båda tillhör Svenska kyrkan. Eller om man räknar med föräldrar var en tillhör Svenska kyrkan. Eller om man räknar alla födda i Sverige oavsett om man tillhör Svenska kyrkan eller inte. Så klart man får olika siffror på det där.
Just.
Men även om man tar då där en förälder tillhör Svenska kyrkan, så är en klar nedgång. Och båda föräldrarna också då förstås. Så nu är riksnivån under 50%. Och det är inte bra.
Nej, det tycker vi är illa.
Ja. För bara på de senaste ja, men sen millennieskiftet, det är 17 år sedan, så har det gått ner ganska mycket. Jag kan inte siffrorna så här, jag törs inte säga siffrorna exakt, men jag skulle vilja påstå att det låg någonstans på 70%, över 70%, kanske 73% eller något sånt där.
Och har för, gått ner till under 50 nu.
Ja, någonstans där. Den här statistiken kan man ju slå upp och läsa om man är intresserad.
Det kan man ju göra, absolut.
Men i alla fall, det går åt fel håll och därför måste vi hjälpas åt.
Mm.
Och förklara dopet.
Ja.
Dopets innebörd. Och det är det här som jag tycker är den stora utmaningen ligger. För att å ena sidan, om vi säger att det finns en folklig syn på vad dopet är.
Mm.
Och sen så finns det en teologisk rätt, om ni förstår vad jag menar.
Precis, en som kyrkan sticker till, ja. Liksom, som en liten bonus till där folk i allmänhet anser.
Ja, men precis. Mm. Och då får det inte vara för stor diskrepans mellan den folkliga synen av vad dopet är och det som kyrkan lär.
Ja, för det blir ju som att vi kyrkan döper av fel anledning på något sätt också, kan jag tycka.
Att kyrkan döper av fel anledning.
Ja, eller nej, alltså att om kyrkan fortsätter att döper barn vars föräldrar inte har den kyrkliga synen överhuvudtaget på dopet.
Mm. Ja, precis.
Förstår du vad jag menar?
Det är ju jätteintressant det där.
Det känns
lite så. Men då ställs ju den enskilda prästen som sitter i dopsamtal ställs inför ett litet dilemma.
Ja,
ska man då fråga föräldrarna, hur mycket tror du? Eller tror du? Eller tror du inte? Eller i så fall, hur då?
Nej, eller säga bara, nej men ni har fel syn på dopets betydelse så ni får inte. Det, så, det kan man inte säga.
Nej, det blir men precis. Det blir jättesvårt.
Det blir jättekonstigt.
Men visst, jag förstår precis hur du menar. För det är ett dilemma.
Mm. Jag menar inte att man ska göra så, utan jag säger bara
men absolut.
Om man drar till sin spets så hamnar man där. Liksom.
För man har hört, jag har själv aldrig råkat ut för det, men man har hört historier om kollegor som har berättat om att de har haft dopsamtal. Och de vill döpa sina barn, men egentligen så är de inte ett dugg troende överhuvudtaget. Och de vill helst göra om dopritualen så mycket det går.
Ja. Ändra och ta bort.
Ta bort allt det här religiösa pratet. Ta bort det här med Jesus och sådär.
Skippa trosbekännelsen.
Ja.
Och skippa säga ja till det.
Ja, och sådär. Men då, det går ju inte. Nej. Så kan man inte göra, för då blir det verkligen någonting helt annat.
Ja. Jo, men då gör ju liksom kyrkan våld på sig själv. Om man ska börja göra
exakt.
Så.
Ja. Vill man ha en familjehögtid för att fira det nya barnet, då i största allmänhet, då kan man ju ha den då. Då
får man utforma den själv.
Mm. Fast jag tror också så här, bortom teologin så handlar dopet om någonting som i grund och botten är ganska fint, tycker jag. Och det är ju att jag tror att det är många människor som inte är så jättereflekterat troende, men ändå har en positiv bild av tron. Om du förstår vad jag menar.
Ja, man kallar sig inte, jag är kristen eller jag är troende, men man har ändå liksom någonstans... Ja.
Man
så
tror
så
att det Gud finns.
Så många svenskar är, tror jag, nu för tiden.
Ja, man tror Gud
man
finns.
Man tror på någonting.
Men man går inte i kyrkan så ofta, kanske. Så.
Mm.
Och många av dem döper ju förstås sina barn.
Mm.
Och då tror jag att det är en del av det. Man kan kalla det tradition, men man kan också kanske kalla det att man vill sitt barn det bästa.
Mm.
Väl.
Ja.
Och när man har fått ett barn, det första man gör innan barnet kommer hem, när barnet är fött, det är att man börjar ju liksom sätta på lite säkerhetsanordningar på olika saker.
Ja.
Man pluggar in kontakterna så att barnet inte ska peta in någonting så man får en stöt där. Mm. Eller man sätter såna här säkerhetsanordningar på fönstren så barnet inte ska trilla ut.
Och på lådor och skåp och på spisen. Och
tippskydd på spisen.
Och på alla hörn.
Precis.
Bordsskivor och
Man vill sitt barn, man vill sitt barns bästa. Mm. Och det är fullständigt mänskligt och det är fint.
Mm.
Och då tror jag en del kan tänka också att dopet är en del av detta. Mm. Att säkra upp för barnet.
Ja.
Fast kanske på ett oreflekterat sätt.
Ängslan och liv.
Ja, för man blir en del av någonting större.
Ja,
man blir en del av kärleken. Det största som finns. Mm. Av Gud.
Mm.
Så det är ju stort.
Det är fint.
Så, men vi hoppas att det inte här får fortsätta det här dopminskningen.
Nej, det gör vi verkligen.
Inte alls så roligt.
Mm. Men jag tror det är dags att avrunda.
För
idag. Mm. Mm. Vad spännande, vi har pratat om dop många gånger i den här podden, men jag tror aldrig vi har pratat om dopfuntens historia.
Ja, det kanske vi inte har gjort.
Det var faktiskt kul.
Ja. Och sen den här dagens dilemma, det är ju den här glidningen, tänker jag, mellan den sekulariserade svenskan ser på dopet och vad Svenska kyrkan lär.
Ja.
Och hur man får ihop det där utan att göra för mycket våld på varken det ena eller det andra. Nej, men precis. Och det där är en utmaning.
Det har vi något att jobba med.
Ja.
Mm.
Får jag bara säga en sak till?
Ja, det får.
jag sitter och försöker komma på något sånt där bra historiskt exempel på hur saker och ting har förändrats, synsätt, alltså den folkliga seden, för den har alltid funnits.
Ja.
Men den förändras. Nu hittar jag inget bra vad gäller dop just nu, men däremot får jag komma på en sån här tydligt exempel på begravning.
Mm-hmm.
Förr så sa man ju jordfästning.
Ja, det är ett gammalt,
ja,
gammalt ord.
Ja, men precis. Vi ska på hans eller hennes jordfästning. Mm. Så. Mm. Och då, det har man ju hört så många gånger, så man tänker inte på vad ordet betyder egentligen.
Nej, det kan jag inte påstå att jag
gör. Yeah. Men det betyder ju fästa i jorden. Mm. Jordfästa.
Mm.
Och det handlar ju helt enkelt om att man skulle begravas kristligt.
Ja.
På kyrkogården, så att man inte gick igen.
Jaha.
Så man inte blev spöke och sprang omkring och som en vålnad och spöke och stod i.
Okej, så man är fästad i jorden.
Ja, liksom. Man är bunden i jorden. Ja,
men bara kroppsligen då, för själen har ju
förhoppningsvis
fått ro och
färdats
vidare.
Ja, men precis. Men nu pratar jag ju inte om teologin, utan jag pratar om vad folk har tänkt.
Ja.
Och också vad namnet förmodligen kommer ifrån.
Ja,
men idag är det ju få som tänker att vi har begravning för att den här avlidna människan inte ska bli en gengångare. Så tänker vi ju inte.
Nej,
utan vi tänker att begravningen är, och det är därför också vi säger inte jordfästning gärna. Nej. Utan vi vill säga begravningsgudstjänst. Och det är ju för att nu vill vi se att det är ett tillfälle för avsked.
Mm.
Och lämna över.
Mm.
Ett exempel på
hur det ändras synen på olika seder. Ja, visst.
Precis.
Ja, på söndag är det klockan 11 mässa i Evala hembygdsgård med Simon och Kristina. Och så kommer det en ensemble ur Örebro dragspelsklubb kommer och spelar folkmusik, tror jag, med lokal anknytning.
Uh-huh.
Så där blir det, det blir lite sådär hembygdstema, det är lite mysigt.
Trevligt.
Så i hembygdsgården så är Evala på söndag klockan 11.
Och vet man inte var det ligger och vill åka dit, och är det fint väder, det är ju väldigt fin miljö.
Supermysigt
är det.
Så man kommer från
Örebro,
säger vi. Alltså från
åker mot Frövi.
Ja, Frövi-rondellen på Riksväg 50 där och kör med mot Ervalla.
Ja.
Och så när det är precis liksom när man kommer in i Ervalla där bebyggelsen börjar.
Ja, det är en bro man åker över en Ervallaån.
Över mörka vatten.
Ja.
Och så tar man väster.
Ja.
Exakt efter bron.
Där ser man, det ligger några röda stugor.
Ja, sådana timrade.
Ja. Före man kommer fram till kyrkan helt enkelt, precis. Skolan.
Mm.
Snett emot skolan kan man säga.
Ja, exakt. Där ligger det.
Jättefint.
Mm. Så dit är ni välkomna på söndag.
Själv är jag i Göteborg.
Jaha, så trevligt.
Ja.
Själv är jag i Karlstad.
Jaha, vad ska jag där?
Per ska springa ett lopp.
Jag tänkte säga det.
Och vi ska hälsa på några gamla kompisar som bor där.
Trevligt.
Mm. Ja, men vi hörs igen nästa vecka. Då är det midsommar, minsann.
Minsann.
Mm. Ha det så bra så länge.
Hej då.
Hej då.